Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Hej, hej.
Hej. Vi måste komma ihåg att säga hej och tack till vår fina sponsor Compriser.
Bug och bock. Där kan du gå in och jämföra allt möjligt.
Ja,
sitt inte och betala massa onödan när du enkelt bara kan knapptrycka lite och spara på försäkring. På bilförsäkring har jag sparat på Compriser och faktiskt på bolån också. Annat. Så in och jämför grejerna.
Ja, precis. Det är ju... Ja, men det är förvånansvärt enkelt. Jag har inte använt sådana här jämförelsesajter tidigare, men det är ju hur enkelt som helst. Compriser.se, jag ska gå in och kolla.
Hur är dagsformen med keps Lasse?
Ja, men det är så här, när det blir vintertid, jag kör alltid mössa, har alltid gjort det. Jag har kört mössa både när det har varit coolt och ocoolt och sådär. Jag minns i plugget när jag gick i högstadiet, då var det bara jag som hade mössa. Det var en sån här trend att man hade inte mössa.
Uh-huh.
Men jag har mössa jämt när det är vinter. Uh-huh. Och det gör ju också att man får jävligt dålig frissa liksom. Så jag beslutar göra ordning håret. Så jag går med mössa och jag sitter med mössa inne, om jag inte är hemma förstås.
Mm.
Och så tänkte jag nu skulle podda, det sista jag kom på precis när vi stack iväg, tänkte nu skulle vi sitta i vår lilla poddstudio som är extremt liten. Och tänkte jag kan inte sitta med mössa där. Så då så rev jag med mig en keps snabbt.
Mm.
Det var fortare än att göra ordning håret.
Marginellt bättre.
Mm. Mm. Men du Charlie, jag är så impad av dig. Du har ju liksom under hela hösten liksom bestämt för att du ska bli piggare och fräschare och snyggare.
Mm.
Och du har gjort, fan, du har gått ner 20 pannor liksom.
Ja, det har jag.
Det är ju så jädra bra gjort.
Ja, tack. Tack.
Jag är jätteimponerad.
Mm, vad kul, tack.
Ja. Du blir så här, och du ser man att du har inte riktigt hunnit med garderoben, så du har fortfarande samma lite för stora kavaj.
Lite för stora kavaj.
Jag ser liksom den här västen som du alltid kör, den är liksom, det är massa luft där.
Nu kan jag få in en knytnäve här under.
Ja.
Ja.
Nej, jag är impad, du är jävligt duktig.
Tack partner,
Det
har varit roligt faktiskt. Att bli lite mer kompis med min kropp. Jag är så jävla pigg, gick 15 000 steg i morse innan vi började. Bara för att kroppen är lätt och jag vaknar tidigt och...
Ja, nu slutar vi babbla och välkommen till dagens gäst som är Kristina Söderberg. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Vad härligt att ha dig här.
Ja,
är det tredje gången?
Ja, det är det.
Shit.
Jag börjar känna mig hemma här nu.
Ja, du ska veta att det är inte alla som får komma till oss tre gånger.
Nej, jag är väldigt hedrad.
Ja, det ska det vara.
Mm.
Årets bankprofil och allt.
Ja, exakt.
Hur är dagsformen på dig?
Det är bra faktiskt. Jag har inte lyckats ta mig in till jobbet idag ännu på grund av trafikstrul. Men det är härligt att sitta hemma och så komma direkt hit.
Ja, helt stopp i tunnelbanan. Ja. Både gröna linjen tror jag och blå och allt möjligt. Ja.
Vi spelar in detta uppe på Söder, så att hit går det att ta sig.
Ja.
Och sen är det så sjukt på firmafest efteråt.
Ja, precis. Ja. Jag vet inte vad vi ska göra och sådär, men någon aktivitet. Vi ska tävla om något. Vi
ska
göra
tävla.
Det.
Mm.
Ni sitter inte och kör jämförelser då, hela kvällen.
Ja. Nej.
Hitta bästa,
vem kan hitta bästa priset
på den? Nej, vi gör det så mycket
Fiat
på dagarna. Fiat
Punto, bästa försäkringen om man boxar man. Kör!
Att ingen som lyckas bäst får ett glas skumpa.
Ja, det är en bra idé. Jag ska dra det med ledningen.
Se om alla är lika pigga på den.
Exakt.
Sådär va. Men nu är det ju som sagt, dra ihop sig. Du, alltså det här med klimatkompensera och hur får man råd med resor? Vi tänkte grotta ner i resor och till sommaren och kreditkort tänkte vi in på. Så vart börjar vi då? Ska vi börja med resorna?
Hur börjar vi?
Ja.
Hur får vi ihop det här nu då till sommaren när man ska åka och göra saker? Alltså, eller bara vara hemma och göra saker kan bli ganska dyrt också.
Jag tycker man kan nästan börja med att om man inte har börjat spara nu, då kanske man ska ta och strunta i att resa tycker jag. Alltså har man inga pengar att resa för så tycker inte jag att man ska...
Så om man inte kommit på den här tanken tidigare, så nu är det för sent. Nu är det bara ett par månader.
Ja, eller det behöver inte vara för sent, men jag tycker inte man ska låna till att resa.
Nej.
Nu är det dags att tänka, om man inte har börjat för, då får man börja nu till höstlovsresan.
Ja, 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 typ. Eller det kanske eller man kanske har eller? Så pass bra lön eller så pass stor möjlighet att spara att man kan börja nu och resa i sommar. Men jag tycker det är en viktig sak att man inte ska hålla på att låna pengar, för det är otroligt tråkigt att betala av ett helt år då. Så ligger man back hela tiden.
Mm. Är du en sån här som tänker att man ska ha flera sparkonton? Att man går in och öppnar ett som heter mitt resespar, mitt ifall kylen går sönder spar, mitt barnspar, mitt pensionsspar, mitt kul på krogen spar. Alltså så att man ska ha 10 sparkonton eller,
nej,
eller ett
jag
och bara
tycker
hoppas
väl egentligen
att det
inte det, för att då är det lätt att man kanske liksom man har inte råd att fixa tvättmaskinen, men det sitter massa pengar på ett annat sparkonto, så tar man en kredit istället eller någonting, och det är ju dumt. Men har man svårt att särskilja vad man ska ha pengarna till, så kan man ju ha olika konton. Jag har faktiskt, jag ska åka nu, och det får man ju skämmas för nu miljömässigt, men jag ska till Afrika i sommar på safari, och då så har jag ett annat, ett speciellt sparkonto för det är så dyrt. Så där vill jag liksom se att jag börjar närma mig.
Så där håller du isär för större liksom projekt eller dyrare
ja,
saker?
Ja, annars har jag bara ett sparkonto som är min buffert och resor och sånt där.
Mm. Ska också till Afrika i sommar, men då cyklar jag ner och cyklar hem. Så är det, men där nere blir buss. Så
att, ja, vi ska prata om det med miljön, men jag tänkte vi håller oss till degen först här. Då. Men du säger att man inte ska låna, men man kan väl kanske få undan om man bestämmer sig för. Alltså, visst borde man kunna prioritera ändå om man är ett normalt hushåll. Att kanske nu se hur mycket kan vi få ihop, att man gör det som en grej nu då?
Absolut, absolut. Man kan involvera hela familjen, så blir det lite, lite roligare också. Man tittar på vad man behöver och sen vad man behöver hålla in på under de här månaderna.
Mm. Det är tråkigt att det är så reaktivt, tänker jag. Det hade varit trevligt om fler familjer tog ett möte efter att man lyssnat på detta och bara bestämde sig för hur mycket verkar det som att vi vill resa för varje år. Och så slår man ihop lite så här, långhelgen hos mormor, julen där, kanske en skidresa, vad man nu är för typ familj. Och så konstaterar man att men det här är 800 kronor i månaden i snitt. Liksom. Och bara gör en automatdragning på det så är det liksom klart. Man höjer skatten på lönen med 800 kronor.
Och direkt när man får lönen så kanske man inte riktigt
bara,
känner det.
Så är det bara, där. Ja precis.
Ja, det tror jag är jättebra.
Istället för att sitta där så här, nu kommer det här och nu kommer det här. Och, hur ska vi göra med det här? Ja. Man vill inte vara den familjen som måste välja mellan att åka på skidresan eller ha schyssta byxor när man är framme. Liksom. Utan man skulle vilja ha förberett för det.
Ja,
liksom.
Absolut. Och sen kan man behöver kanske inte åka till det dyraste stället. Man kan ju åka till någon närmare åka skidor än åka till. Mm. Om man inte har råd att åka på dem.
Hur gör man?
Men nu måste jag få komma in här. Vad är det med oss att vi måste hålla på och åka utomlands så fort vi åker någonstans då? Varför ska vi hela tiden iväg när vi har ett sånt fantastiskt land?
Ja, det är sant. Alltså, somrarna har väl att göra med att vi är så osäkra på vad vi ska få för väder. Och det är kanske lite samma sak på vintern. Det är kallt och blåsigt, tycker vi. Men så är det ju inte. Men jag håller med. Vi borde resa mer i Sverige. Och framförallt när man tänker på miljön. För det är ju galet att vi håller på att åka till.
Men tänk så mycket som man inte har sett som finns i landet. Alltså, du vet ju du Charles som bor har bott i Skåne till exempel. Allt man kan bara se i Skåne om man nu inte är där är ju fantastiskt med alla, jag menar alla matställen tänker jag och alla fina stränder och alla andra sevärdheter vad det nu kan vara. Det finns ju hur mycket som helst som inte finns här i Mellansverige och som lika väl.
Och andra, alltså mellan Leksand och Piteå har jag knappt varit. Liksom.
Nej,
jag har liksom bara varit högst upp lite grann och gjort lite jobb och sen har jag varit i Dalarna en del, men däremellan har jag liksom ingen koll alls på. Mer än så här.
Nej,
normalt
har miljön,
på spåretkunskap.
Precis, men sen tror jag också att vi måste vara smarta oavsett om man nu prompt ska åka utomlands eller som för oss som gjorde en Sverigesväng här förra sommaren, så nu ska vi verkligen göra den här Sverigesvängen. Problemet var att det var ju så jävla dyrt för vi hade ju inte planerat så ordentligt. Man tar svenska hotell och åker en runda lite för bekvämt. Vi hade liksom planerat för dåligt, utan man bara känner att vi åker runt lite i Sverige. Det är ju kanon. Men då måste man ju ha tänkt till innan.
Det är väl en av svaren på varför folk åker utomlands. Därför att det är billigare att ta en all-in i Egypten än bara är att åka runt och göra lite Skara Sommarland och lite tillbaka igen. Liksom.
Ja, så är det ju tyvärr.
I kronor. Sverige är ett dyrt land att turista i.
Om man inte är smart och tittar efter boenden som ju finns jättemånga alternativ till. Man inte måste bo på liksom fina hotell så fort man åker någonstans.
Nej, precis.
Det har jag börjat med, inte så mycket i Sverige. Sverige är faktiskt dålig på det, men utomlands har blivit bättre på att använda mitt kontaktnät eller köpa kontaktnät för att hitta boendealternativ. Mm. Alltså att inte bara gå in på liksom, vilket hotell ska vi ha, utan titta. I Spanien där jag är mycket, det är drösfullt med människor som har köpt en lägenhet som de tänker att de ska hyra ut lite grann och bo lite grann. Så skickar man bara ut en fråga och säger så här, de här dagarna vill jag vara i den här. Är det någon som känner någon som kan ha något ställe man kan... Och det går ju att lösa direkt. Det tar inte många minuter att lösa det. Men och sen finns det massa sådana... Airbnb och massa, alltså så det finns ju många man kan gå in på och hitta på. Ja, dels blir det billigare och dels blir det oftast lite roligare också att man dimper ner lite mer i någon typ av verklighet och
ja, men jag har ett kul exempel. En kompis som ska åka skidor i Trysil.
Och Norge?
Ja, precis. Och kände då att det blir en lång resa med att åka med familjen. Och för det är ganska, ja, tar tid att åka bil. Så tänkte de någonstans i Värmland, i skogarna någonstans, så borde vi liksom mellanlanda och sova. Varpå han då ringde till olika turistbyråer där uppe i de här små byarna. Tror det var Höljes till och med någonstans där, som är rallymäckat. Men skitsamma.
Vadå rallymäckat?
Nej, men det är Sveriges rallymäcka.
Höljes?
Ja, Höljes. Ligger mitt i djupa.
Aldrig talas om.
Nej, du ser. Bara det. Det finns så mycket orter runt om i landet.
Vi får åka till Höljes och kolla på rally i sommar.
Ja, eller så kan man åka dit och bara ha trevligt. Och det finns ju massor med sådana här små orter, om vi både tittar i Dalarna, om man tittar i Värmland, om man tittar ja, men vilket tittar hela Sverige så är det fullt. Där de är så hjälpsamma, så att han ringde någon på någon turist och då sa han, ja men vi vet det, så här, men vi har fullbokat, men du kan ringa till Gunilla på så här, de har, ja där, då var det något så här, du kan bo på Folkets hus, ja men hur, vad tar ni då? Så här, ja men 400 kronor för rum, och sen så fixar de och donar, ja men hur gör vi med nyckel? Så här, ja men den lägger vi under mattan. Och hur gör vi med betalning? Ja, men lägg pengarna på bordet bara. Och det är nu liksom. Och det tycker jag är så jävla häftigt. Om man bara så här, det är lätt att man tänker man ska åka till de här lite större man känner till. Men tänk så mycket små byar, orter det finns där man kan hitta. Och det är ju en upplevelse i sig att bo i Folkets hus i Hölje, eller vad det nu var för ort.
Det här är ju IKEA-fenomenet. Jag köper saker på IKEA för att det är så enkelt. Det är enkelt in, man kan kolla på nätet där så får man det se ut. Men det blir opersonligt och jag spenderar pengar på något som inte har något andrahandsvärde jämfört med att åka runt antikhandlare, kolla någon som har en säng över som de inte ska ha kvar, få saker som har en historia. Det är precis samma sak, va? Det är att i en lat tidsbesparing så blir det bara så här att jag tar den där hotellstandardlösningen istället för att hitta något som blir lite mer av
och istället grejen då, att det blir lite av ett äventyr, och man kan också utgå tänka sig att det är rent och snyggt och fräscht och är mån om gäster. Jag tycker, och det där är jag för dålig på och tänker bli bättre på. Jag är så inspirerad när han berättade det här för mig och kände att, ja, och då har man ju också ett annat tid där man kan bo, där det faktiskt en Sverigeresa inte behöver bli dyrare än en all inclusive i Egypten.
Nej. Så du som har en fin stuga i Höljes, hör av dig till mig och Mattias.
Ja. Eller det var i Säffle.
Så kan vi låna den. Nej, vi ska till Höljes i sommar, du och jag. Så vi ska kolla på rally. Kan vi se om vi kan få låna den. Kan ni få låna en lägenhet i stan av oss under tiden?
Absolut.
Ja, det är perfekt. Byta lite.
Och då lite så här på miljön också. Där är det ju, hur är det med det här med att flyga? Nu får man ju knappt flyga. Det är en hysteri kring flyg, och då ska man då... Och jag läste så här, ja, jag hade inte koll på det här, för jag ska flyga, men då kommer jag nu att kompensera på annat sätt. Och då kommer jag kunna flyga med gott samvete.
Hur ska vi tänka, Kristina?
Ja, alltså det där, man måste nog titta på sig själv och hur man vill göra med det där, och också sätta sig in lite mer. Jag är ganska dåligt insatt själv i vad
det är. Ja, du bränner ner till Afrika.
Exakt, och jag gjorde ju ett sånt här miljötest för att se hur bra jag är, och då fick man ju säga hur mycket man köper i second hand och hur mycket man reser till olika ställen och om man använder bil och allt sånt där. Och jag blev ju ganska dålig, trots att jag tycker att jag gör de här vanliga sakerna rätt bra. Men det är just för att jag reser. Och det är tråkigt, för jag har alltid liksom, jag har vuxit upp med att det är viktigt att resa och lära känna nya kulturer, och man lär sig mycket av att resa, lär sig mycket om sig själv och världen och sådär. Och jag har försökt intuta mina barn det, så jag försöker åka på en stor resa vartannat år med mina barn, och nu ska jag till Afrika då. Men då åker man ju på, det är ju uselt.
Då bränner det ut rätt mycket koldioxider.
Samtidigt så tar jag aldrig bil på dagarna, åker alltid tunnelbana eller cyklar, och tar ofta tåg om jag ska åka inom Sverige. vilket är otroligt mycket bättre än flyget.
Men är inte det så här är att vi gemene man är hemskt uttryck, men vi människor säger istället att vi orkar inte ta in sådana saker som klimatpåverkan fullt ut, och då letar vi efter sådana här enkla sätt att köpa oss fria från det, som att säga såhär, nu ska man flygbanta, eller för några år sedan var det så att man ska köpa kläder på second hand, och då var det som att om jag bara gör det, nu ska man sopsortera glas och kartong och papper, och så kan man som tycker folk somnar om, då skiter man lite i vad man gör i övrigt, för jag sätter åtminstone komposten åt sidan här, och ena året är det kompost, andra gången är det second hand kläder, och just nu är det flygbantning. Vilket är ingen fel vare sig på kompost eller second hand eller flygbantning. Nej. Men det handlar väl om att titta, eller som du gör här, i ett större sammanhang och ser, köper jag massa mobilskal från Kina som flygs hit, köper jag liksom närodlat, närproducerat, går jag istället för att ta bilen, har jag liksom så här, hur är jag i relation till tunnelbanan, och så får man en så här helhetsbild när man kan säga, precis som man får med mat, va? Jag älskar chips, så tar jag det, men då kanske jag inte kan dricka cola till maten. Nej. Man får välja,
man måste göra lite, och det man tycker att man kan. Liksom.
Ja, jag håller med, men det är ju svårt. Jag tycker det är svårt att veta på vilken skala, alltså hur ska man gradera det här. Ja. Vi är ju, särskilt min fru, är ju slavisk med sopsortering så mycket så att jag blir alldeles matt. Ibland så när hon är borta någon dag, då tar jag bara typ, lägger ihop allting och nästan gör det. Nej, det händer att jag bara slänger ihop allt och kastar det. Och då vet inte jag hur mycket, jag har svårt att väga, om vi håller på med det här ett år, vilket vi gör, och går till de här gröna hela tiden och sorterar, vi otroligt noga med det. Men frågan är vad det ger i relation till att jag flyger till Afrika ett varv. Det är svårt att få proportioner, men återigen, det ena behöver självklart inte utesluta det andra. Men finns det någonstans där man kan ta reda på hur ska vi, och om man nu flyger, om man nu vill, så här, ja, men då ska jag minsann kompensera, för jag ska ändå tänka på det här. Mm. Hur mycket, vad ska jag göra då för att kompensera för den här flygresan?
Ja, det finns ju otroligt många sajter som berättar hur mycket utsläpp det är och vad man behöver göra och sånt där. Men jag känner inte till någon som är någon sån här the site.
Compriser har inte gjort någon sån här miljöjämförelse.
Det kanske vore någonting för Compriser.
Ja, kanske.
Att börja så här. Ja, men det vore det ju. Det vi föreslår där på kvälls...
Ja, ikväll.
Ta det. Men det jag har lärt mig och det vi har haft med i podden tidigare är att ett område som många missar som påverkar mer än vårt resande och vår konsumtion, det är ju hur vi investerar våra pensionspengar eller våra sparpengar överhuvudtaget.
Verkligen.
Och i mitt fall är det ju, apropå du pratade om att klimatkompensera, så för mig handlar det väldigt mycket om att se till att mina pengar jobbar med att göra världen bättre, för att jag vet att jag sliter lite på planeten, så att jag investerar i solpaneler, jag investerar i skogsprojekt, jag investerar i en rad olika projekt som har en positiv miljö, inte bara inte är negativa utan som är direkt positiva, där jag kan räkna på miljöeffekten på det. Jag såg någon undersökning som sa att, nu är jag dålig på siffrorna, men jag tror att det var 27, att en investerad krona i biståndsprojekt, alltså som inte är välgörenhet utan som är en investering i förbättring, är värd 27 gånger så mycket som en välgörenhetskrona. Mm. Därför att det skapar sådana följdeffekter. Just. Att man gör en investering kontra att bara ge bort till, citat, de fattiga barnen i Afrika eller vad det är för någonting. Mm.
Men så vad gör du i vardagen då? Alltså, Kristina berättar om att du är under banan eller tänker på, och jag sopsorterar. Vad gör du?
Ja, sopsorteringen åker man ju på hur den är, men där är jag inte slavisk, därför att jag vet ju att vi bränner alla sopor på samma ställe i alla fall, inte alla men det mesta.
Så är inte det en skröna?
Inte det bara en sån här gubb skröna?
Det beror på vad det är för någonting, men vi ska inte ha miljöprogrammet idag. Men sen går jag mina 15 000 steg om dagen. Jag gick hit från Bromma idag, det hela vägen upp på Södermalm.
Ja, fast det har ju hänt en gång.
Så nej, fan, jag går.
Ja,
jag går
kanske så. För att du gjorde ett fint.
Och sen när jag köpte bil så var jag tvungen att bil för så som jag bodde, och då köpte jag ändå en miljöbil istället för en vanlig bil och så vidare. Och sen så väldigt mycket via mina investeringar. Sen tänker vi på kött väldigt mycket, så som du, jag fick lära oss i ett tidigare avsnitt, så att äter väldigt mycket mer vegetarisk mat än på annat. Och sen så framförallt min dolda är ju att jag är ju helt prio-intresserad och antikonsumtion, så att jag köper i stort sett ingenting.
Det tror jag är en stor...
Det är ju liksom, ni ska få se, det här är mitt mobilskal. Hur trasigt är det här? Kolla. Det är liksom helt sönderslitet sådana saker. Jag kunde ju köpa en ny fräsch för ett år sedan. Men vad spelar det roll? Det ska ju bara göra en enda sak. Jag ska bara hålla mobilen. Då skiter jag i det. Jag har kvar en gammal grej och jag lånar en borrmaskin och en steg. Jag håller inte på att köpa grejer. Och det tror jag är en stor, det tror jag faktiskt är mer på ett år än vad mina flygresor är, om man skulle räkna.
Det skulle vara kul om någon lyssnare kunde skicka in något tips om det finns the site för det här. Alltså om det finns något jättebra ställe där man kan, vi har ju googlat och sökt lite, men jag har inte heller hittat den här, där man kan värdera olika saker och kanske ha det med sig då. För att det viktiga är väl att vi alla gör någonting.
Skynda er att göra det innan Compriser lanseras in här.
För ja, kommer precis. Att göra det efter firmafesten
ikväll. Precis.
Timmar kvar.
Nej, för där går det fort. Vet du.
Nej, men jag övertygar om att det finns jättebra information här. Men man kan ju tänka på det. Och just då för att återkoppla till ekonomin där, så att man också kanske tänker på det när man är ute och far. Och man kan ju faktiskt bidra och på köpet få något annat typ av resa eller äventyr som man inte skulle ha gjort.
Mm. Men du, nu glider vi lite in i en fin bubbla här. Men om vi glider tillbaka ut. Säg nu att jag ska resa. Mm. Du ska flyga ner till Afrika.
Ja.
Hur väljer man resa så man inte betalar för mycket? Hur kan man tänka?
Ja, man ska ju självklart. Alltså, jag är ju nu lite lat den här gången för att jag reser själv med mina barn. Och det är så många olika saker som ska klaffa. Så jag har köpt en paketresa. Då betalar jag lite mer. Mm. Men jag surfade ju många timmar innan för få reda på den bästa och mest prisvärda paketresan. Men det finns ju enormt mycket pris jämförelsesidor för just resor. Men det man ska tänka på när man köper en resa också, att köper man någonting på nätet så har man ju ångerrätt i 2 veckor, men just resor har man inte det. Och jag gjorde ju sånt i min förra långresa, gjorde jag ett fel att jag liksom handtrycka in på ett köp och sen upptäckte jag shit, det är mycket billigare om jag köper tur och tur, för jag skulle åka flera svängar. 10 000 kronor billigare, och då 5 minuter senare ringde jag liksom och sa jag ångrar mig, jag var kört. Så då fick jag betala 3-4 000.
Hur kan det funka så? Hur kan de ha fått någon pax på att komma ifrån?
Men du menar så, det är på alla resor?
Alla resor,
vare sig det är flyg eller paket eller vad det än är, så har du ingen ångerrätt.
Så är du lite osäker på om du verkligen ska ha den eller om du kan åka, så kolla att du har någon typ av avbeställningsskydd som är utöver om du blir sjuk då, för det har du ju, att om du blir riktigt sjuk kan du ju.
En sak som har irriterat mig storligen när man bokar resor, det är ju att om man om någon anledning behöver ändra utresedag, det vill säga att jag får köpa en biljett till, så får jag inte använda min hemresebiljett. Känner ni till detta?
Konstigt, nej.
Därför har man inte påbörjat en resa, så bokar bolagen av hela resan. Och det hjälps inte att jag hör av mig och säger så här, nu kommer inte jag vara med på planet ner till Malaga, men jag kommer vara med hem. Då säger de så här, så funkar det inte. Om du inte är där, då bokar vi av dig och då är din biljett förbrukad. Ja. Det här håller på att ändra sig. Det har varit uppe nu i Europadomstolen, vet jag, att någon har fått påbackning på detta. Men min varning är, kolla när ni bokar resorna. Är det verkligen någon prisskillnad på tur och retur som du hade här? Ja. Är det inte det? Boka utresa på ett separat bokningsnummer, hemresan på ett annat bokningsnummer, så att den inte ena försvinner bara för att du inte kunde utnyttja den andra.
Nej,
det är i alla fall, jag har tagit för vana nu att lägga dem på varsin varsin bokning. Men sen tycker jag att det är ett helskotta när man ska in och förstå vad saker kostar, för att det kan ju tyckas så här, 800 kronor, det var inte så farligt. Men sen när man kommer in där, då är det ju 42 sidor av tillval. Jag ska betala för att jag ska få sitta ner, jag ska få betala för att det finns mat och jag ska betala för att kundservice svarar när jag ringer, ska betala 149 kronor. Och sen är det extra försäkringar och sen är det avbeställningsskydd. Och sen är det liksom extra och för att bagaget överhuvudtaget ska komma fram.
Det behöver man inte faktiskt.
Nej, vad är det egentligen man behöver och inte behöver av alla de här kryssrutorna?
Framförallt behöver du väldigt sällan en reseförsäkring. För du har, om du har en hemförsäkring, vilket alla ska ha, det är den absolut viktigaste försäkringen. Och då ingår reseförsäkring. Det är bara om du åker mer än 45 dagar. Så det kan ju vara bra att komma ihåg. Ska man resa länge så måste man ha en annan försäkring.
Men i princip alla hemförsäkringar har en reseförsäkring.
Alla
i sig,
har det.
Om man inte åker längre än 45 dagar.
Precis. Eller om man åker för att typ klättra i berg eller något, kan man ibland behöva en, om det är någon extrem aktivitet man ska göra.
Men om man klättrar i berg, då är det inte flygbiljettens reseförsäkring som kommer lösa det i alla fall.
Då ska man göra via sitt försäkringsbolag.
Och generellt, vad ingår i en reseförsäkring då?
Ja, det är skydd om du blir skadad, om du blir sjuk, om resan blir inställd, om du blir överfallen, väskan försvinner, allt sånt ingår. Men det finns lite olika försäkringar, så det är ganska bra att kolla vad som ingår, och det är också bra att betala resan med ett kreditkort. För då får du en försäkring via kreditkortet. Och du kan aldrig få, om du har en kostnad för någon, ett läkarbesök, så kan du aldrig få ersättning från två ställen. Men däremot sveda och värk och utebliven, alltså att du blir sjuk på semestern. Och, så du kan få ersättning från flera.
Man kan få dubbelt om man då betalar. För i många kreditkort så ingår det ju också en reseförsäkring.
Precis.
Vilka kort kan man säga generellt? Att,
I stort sett alla kreditkort ingår det, men inte vanliga bankkort.
Inte debitkorten?
Nej, det händer säkert, men det är mest kreditkorten som det är.
Ja. Men står det så här Visa eller Mastercard på den, då kan jag räkna med att det...
Ja, exakt. Ja.
Men även om det är ett sånt som dras på en gång, det är inte krediten i sig? Som...
Nej, det är inte krediten i sig. Men som sagt, kolla upp det kortet du har, vad som gäller. Men betala med kort är liksom superbra.
Och då får du vare sig du vill eller inte. Du kan inte få billigare avgift på kortet och säga så här, den där resförsäkringen som ingår, den behöver jag ha.
Nej,
den får man ändå.
Precis.
Och hemförsäkringen kan man inte ta bort reseförsäkringsvillkoret för att jag ändå betalar med kreditkort.
Nej,
utan
precis.
då får man nöjd att man har dubbelt på vissa
grejer. Det kostar inget och du har dubbelförsäkring och då kan du, beroende på vad som händer, välja den försäkring som ger bäst ersättning eller få ersättning från båda om det är någon sån som...
Finns det någon sån gyllene skärningspunkt när man ska boka en resa? Alltså hur långt innan för att liksom få bästa pris?
Ja, det där är väldigt spännande. Jag höll på att boka en resa för ett tjejgäng till Portugal. Och
jaha, du ser Portugal?
Ja, nu kommer det vara. Nej, jag har redan varit där, så det är passerat.
Och då kompenserar du ju för
det. Nej, men då var jag inne flera gånger, för det var ju, det skulle ju kollas alla möjliga olika saker. Och det blev ju dyrare och dyrare varje gång jag var inne. Så till slut fick jag be en utav de andra att boka. Och då blev det billigare. Så att det finns någon typ av algoritm som ser vad du är inne och gör. Och sen så ditt IP-nummer. Jag vet inte hur det funkar. Men
det kunde ju bli tvärtom annars, tänker jag. Om du är inne någon gång. Och
de borde ju
bli
tänka, hon vill ju verkligen. Nu drar vi ner priset lite så
ja,
hon nappar.
Ja, då hugger hon ju.
Ja, men nej. Jag tror de förstår att man blir närmare och närmare beslutet. Och då drar de upp priset.
Så du säger att det kan vara värt att... Jag kollar på en resa och så säger, nu bokar vi den där. Så säger jag, hoppsan, nu har priset gått upp. Älskling, slå på din dator och kolla vad du får för
faktiskt,
pris.
Faktiskt, om inte älskling sitter på samma IP-nummer, då kan det skita sig också. Men på jobbet
då
kanske.
Ska älskling
eller
gå in på jobbet eller någon annanstans då.
Mm-hmm.
Eller kanske koppla upp
sig
via telefon.
Men det kan man faktiskt testa och se om,
bra tips.
Om det funkar. Ja.
Mm. Mm.
Men det här
ja,
men
det
med
där
när...
har man ju varit med om. Alltså det där har ju, nu när jag tänker efter, så har ju det hänt när vi har bokat någon resa med familj och sen har nu måste vi nog boka.
Och jag tror vi får psykologiskt en känsla av att shit, det har gått upp, det kommer gå upp ännu mer imorgon. Boka. Jag tror att det är det de lever på.
Men vissa som här ändå flygbolagen bygger väl också på ett system där att ju närmare du kommer så vill man fylla planet, men då kanske man ska ha sig med kris i magen.
Men det är väl inte så längre.
Flygbolagen att visst då gick upp, men sen kommer den här gränsen som du sa, vart går gränsen?
Sista minuten grejen har liksom, har jag förstått, är ganska död. Flygbolagen har lärt sig att om man tränar kunderna till det, då kommer man stå där med halvtomma plan till sista minuten och så säljer man det billigt. Det är bättre att köra med tomma stolar och få folk att svettas lite och köpa resan 6 månader
innan.
Jag
tror faktiskt du har rätt i det där. Jag tror att det var sista minuten funkade väldigt bra förut. Jag tror inte det.
Ja, du såg nöjd ut när du sa det. Det var som om att du hade räknat ut det själv.
Ja, det här.
Du bara så här, ja, det hade jag också gjort.
Kom det.
Egentligen.
Ja. Jag vet inte vad som händer nu, men jag känner mig smutsig.
Nej, men så vad är tipset? Ja, det är ett tips då, men vad tror du generellt sett? Ska man då boka i god tid? Man ska inte vänta och hoppas att det blir billigare, eller?
Nej, jag tror att man ska, visst, om man vet ett år innan att man ska åka på någon resa, så kan man ju kolla lite vad det kostar och om det ändrar sig och sånt där. Men jag tror att det är som att köpa aktier eller bostad eller någonting. Man vet aldrig om det ska gå upp eller ner. Lika bra att köpa när man vill köpa.
Mm.
Men däremot göra research innan, det kan ju vara enorma skillnader. På
just det, och komma ihåg att det är inte, man kan inte ångra sig.
Nej, exakt.
Nej.
Då måste man beställa. Liksom,
det är sjukintyg om man blir sjuk. Eller,
ja, och det finns ju extra försäkringar just om man ångrar sig. Så att är man osäker så kan ju det vara bra då, men annars kan man skita i det.
Det är också, tycker jag, att man kan få en enorm skillnad i pris hur man ställer in de där sökningarna.
Ja.
Jag kan tänka så här, vi vill åka bort den här veckan och så får jag ett pris. Och sen är jag lite full i fan och kollar så här, hur blir det om vi åker en dag senare eller en dag tidigare, om vi kommer hem en dag senare eller en dag tidigare. Och kan skilja flera tusen på liksom, om jag åkte på torsdagen istället för att åkte på fredagen.
Det stämmer. Momondo som är en jämförelse, så där kan man, det finns säkert fler, men där kan man se vilken dag är billigast. De har liksom, hela veckan kommer upp och då kan det vara otroligt mycket billigare vissa dagar. Många vill åka typ lördag till lördag, och är det någon storstad så vill man åka komma hem.
Ja. Och jag hatar ju åka tidigt. Alltså jag hatar ju alltid tidiga morgnar. Mm. Jag vill inte göra någonting tidigt på morgonen. Nej. Än att ligga kvar i sängen. Nej. Och dra mig. Och sen
vi får börja podda vid 10. Det är liksom.
Ja, men det, jag måste upp och ta någon kopp. Jag måste komma. Jag tycker inte om tidigt. Och jag är en sån nattuggla. Men det gör ju också att de här jävla flighterna så fort jag ska någonstans så är ju den här så kallade fakirplanen. Jag vet inte, jag åkte mycket till Umeå till exempel. Ja. De är ju billigast såklart. Mm. Och när vi ska iväg med familjen någonstans så kommer ju alltid Malin upp och säger så här, men du här, den här, vi har hittat en jättebillig flight. Och då vet jag innan jag har, är den 6.30 eller är den 6.50 eller vad är det för omöjlig jävla tid? Jo, men det är ju ingen fara, vi kan, det gör inget. Nej,
vi går upp 3:30.
För alltså, så blir hela första dagen förstörd för man är så trött.
Nej, men jag vill åka på eftermiddagen. Jag vill ju åka till flyget i god tid.
Men då är du smart. Då är du smart, därför att det som händer med mig det är, och det är likadant med direktflyg. Man kan också säga så här, ja men en mellanlandning kan jag ta. Och så ser man hur det slår på priset. Om det inte är så här 17 timmar vänta eller något. Men det blir ganska bra om det på att ställa in. Men då har jag noterat att ju längre bort en resa är, ju mindre empati har jag för mig själv. Då kan jag tänka så här, jag kan flyga via Helsingfors och gå upp 4 på morgonen, för det är först i augusti. Men om det är samma vecka, då är jag ju som så här, nej, sitta 2 timmar i Helsingfors för att spara 300 kronor, det är det inte värt. Så det där behöver jag bli bättre på, att tänka igenom liksom så här, hur kommer det kännas i augusti den här veckan? Det är säkert full fart och det är skolstart och grejer. Vad kommer det vara värt då att komma hem till middagen kontra att komma hem 23.30 för jag ska upp och podda med Mattias då? Nu är ju inte det först 10 när vi ska podda.
Men nej, aldrig förut.
Så att det där tror jag också, att ibland så kan snålheten bedra viset och tvärtom. Absolut. Men ändå kolla och säga så här, är det värt? Och sen så tycker jag också flygplatser. Har ni tänkt på det? Att man bokar så här, det var billigare om jag åkte London, om jag tar en flygplats som ligger liksom långt ut här istället för en central flygplats. Sen när jag kommer till 1000 kronor i taxi för att ta sig dit, då vart det dyrare till slut i alla fall. Mm. Det där är ju lite så här, man behöver tänka färdigt, så inte bara stirra sig på vilket som var lägsta pris.
Och det där är också så typiskt att göra bara en parentes med möten. Såna, när någon frågar om man ska ha ett möte när det är långt tid kvar, då säger jag nästan ja till vilket möte.
Ja, så är det för mig också.
Man bara, ja, men det är klart. Det är
en skolklass vill äta middag med mig i augusti. Bara, ja, det går jättebra.
Det går jättebra, vi bokar
nu. Vdn vill träffa dig nästa vecka, det är fullt. Du ska träffa en skolklass, men jag bokade för 6 månader.
Men det är ju så jävla typiskt beteende det där. Jag känner så jävla väl igen det. Men jag har lärt mig med månaderna att jag kategoriskt, inget ska pågå i mitt liv för tidigt på morgon.
Nej, ja, men det är bra. Ja. Man lär sig.
Nu sprang vi från resorna igen.
Ja, det kommer vi från. Ja.
Nej, men det är också värt att titta på, självklart på när man åker och vad det är värt. Det får man ju också som sagt, men väga in helheten.
Ja, mera. Har vi mera resetips?
Ja, men kreditkort, alltså hur ska man betala på resan? Och det är fortfarande ganska många som vill växla pengar innan man åker, pengar. Det finns ju faktiskt ganska många länder där det är kontanter som gäller också fortfarande. Så det kan man ju kolla upp lite. Men
har inte det svängt jättemycket bara de senaste 2-3 åren?
Fort, men det finns fortfarande några länder som jag inte riktigt vet vilka.
Vissa är kontantekonomi. Lite de här pigsländerna som har haft problem med bankväsendet, så också förtroendet för kort och sånt lägre.
Precis. Och faktiskt i Portugal tror jag, var det nu? Nej, var Frankrike. Som de inte tog kort i taxis.
Min spaning om taxi och kort, det är att det nästan alltid går att betala med kort i taxi om man frågar innan. Då har de någon sån här terminal liggande som de sätter på, för de vill inte bli av med en körning. Men om du väl sitter i taxin och det är dags att betala, då har de ingen lust att behöva skriva ut kvitton och dra in det där i ekonomin. Så då när du säger så här, nu drar fram ett kort, och säger de så här, nej, jag vill ha kontanter. Ja, jag har inte det. Ja, då får jag skjutsa dig till en bankomat för att ta ut. Så jag har fått nej från samma taxichaufförer när jag väl sitter i, som jag har fått ja ifrån när jag står utanför.
Det är en bra spaning också. Fråga innan. Och om man då vill växla pengar så är ju det bäst att växla på flygplatsen faktiskt. Det tror man kanske inte, men det är oftast bäst på flygplatsen. Mycket bättre än att gå till bankerna i
Mm-hmm. Men så man ska inte springa och boka tid eller springa in hos en bank och beställa, för nu måste man nästan förbeställa pengar.
Ja, för precis, för de har inte ens kontanter.
Nej. Men då kan man vara cool och ta det på flygplatsen.
Ta det på flygplatsen, ofta innan, eller efter man har checkat in också brukar vara, vara bättre.
Ja, se till bara en tillräckligt stor flygplats. Man inte
ja, så det finns. Och annars är det också väldigt bra att om man har ett sånt kort att man tar ut pengar i bankomat när man, när man landar. Mm. Det är ofta ännu bättre.
Så brukar jag göra om jag behöver ta ut kontanter. Ja. Jag går till bankomaten precis. Med mitt kort. Ja.
Men du ska inte göra det i Sverige då, menar du? Utan då ska du ska gå till bankomaten dit du kommer.
Ja, och ta ut i lokal valuta.
Det är billigare.
Ja, precis. Mm. Och det är också viktigt att tänka på när man betalar med kreditkort eller med bankkort utomlands. Att man alltid man får ibland välja.
Men frågan, vill du ha den i euro eller vill du ha den i SEK?
Man ska alltid ha den i den lokala valutan. Annars får man liksom betala en växlingsavgift i onödan. Så det är ganska... För ofta, många kan ju tycka att det är bra att skriva svenska kronor, så för då ser man hur mycket det är och sådär. Men det är en liten fallgrop.
Då fick man, man lite lurad.
Precis.
Jag upplever att det är en så här dold grej med att ta ut kontanter utomlands, eftersom det är en annan valuta, det är att man liksom mentalt tänker att då ska vi göra av med de pengarna.
Ja.
Så är det då 1,000 kronor kvar när man kommer till flygplatsen, då är det som att då behöver det handlas det, upp de pengarna så vi inte står här med massa kalanka pengar när vi kommer hem till Sverige.
Jag håller med.
Så att jag tror att det är de eventuella procenten man har på att ta ut dem på plats, tror jag att man förlorar på att man, när man väl har tagit ut dem, känner man att man måste spendera dem också. Ja. Liksom. Och det går nästan alltid att hitta kortlösningar, ska jag säga. Så att,
ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Nej, och så kan man ju tänka på att jag har ju valt ett kreditkort som jag har liksom valt mest för att det är bra på resa. För att de flesta kort tar 1-2% i valutaväxlingsavgift, som det heter. Och det betyder att allt du handlar, om du betalar hotellet utomlands, hyr, bil, allting, så får du betala 1-2% extra. Och det finns några få kort som du inte behöver det på. Och det tycker jag är viktigt. För jag försöker ju inte ta ut några kontanter och så försöker jag betala allt på plats med kortet. Och det blir ju en del pengar.
Men hur gör du med hyrbil då? Är inte det smart att sitta hemma innan och boka på någon av de här kända sajterna?
Jo, men då ofta kan du betala på plats också.
Ja, och det gör du hellre än att betala.
Ja, jag brukar faktiskt otroligt sällan ha hyrbil. Ja. Jag försöker åka.
Du cyklar idag för att klimatkompensera för flygresan.
Mm. Vill ha mina 15 000 steg varje dag.
Hyrbil tycker jag är jäkligt läskigt. Alltså inte som att det är läskigt att köra, men jag känner mig alltid på gränsen till lurad hela tiden. Till att börja med, skiljer det något fruktansvärt i pris? När jag sitter hemma och googlar, då kan jag få så här. Jag kan ha bilen en vecka för 600 kronor och den andra kostar liksom 4 000. Ja. Men då är det något sånt där... Någon lila logga med något så här humpa-humpa-bolag som man har ingen aning. Nej. Jag har ingen aning.
Vad var det för typ av bolag?
Humpa-humpa-bolag. Jag har inte hatch liksom. Du vet, så här, jag vet inte vilka de är. Jag vet inte om hur kan den här bilen kosta 600 kronor? Det är svaret att det inte ens finns någon bil när jag kommer fram. Kommer jag stå där och sen är de så här, vi har bara öppet in i stan. Helgfria torsdagar. Mm. Och så får jag, alltså så här, jag vill att det ska funka.
Ja, och det är ganska viktigt att man liksom, när man kommer till plats, man vill ju gärna att det ska vara någon där. Att man inte bara ska hämta ut. Man vill ju att man vill ju titta på bilen och se att det inte är några skador som man sen får betala för. Och sen försöker de där också alltid sälja på den här extra självriskminimeringsförsäkringen. För det är ofta en ganska stor självrisk när man hyr bil. Men den behöver man sällan heller. Men det är viktigt att man tittar innan bilen är inte skadad. Och det är viktigt när man lämnar in bilen att man inte bara dumpar nyckeln någonstans och ställer bilen. För då, 2 veckor senare, kommer en liten schysst dragning på kontot.
Det var från humpa-humpa-bolaget.
Så det är ganska viktigt det där att kanske då inte använda sig av en humpa-humpa. Men också se till att man har kvitton och...
En annan grej som jag tycker är viktigt också när du använder kreditkort utomlands, så finns det nu i de allra flesta, antar jag, internetbanker, att man kan regionsspärra kortet så att man får öppna upp kortet när man åker. Och då brukar det ju avgränsa att det är olika, i alla fall Europa brukar vara ett och samma och USA en annan och sådär. Men just att när man är på flygplatsen eller när man landar, kanske redan när man är på väg därifrån, att man går in och i sin mobilbank och spärrar det för utlandet.
Det är faktiskt ett väldigt bra tips, så att det inte kan fortsätta användas på
precis,
något sätt.
Precis, för jag har förstått att ibland när det skimmas eller när någon drar, så väntar de för att det blir så uppenbart. Det kan dröja 2, 3, 4, 5 månader.
Just det.
Kompis med som var i USA som råkar ut för det. 3 månader senare så plötsligt drogs någonting från New York. I en affär han mycket riktigt hade varit i. Men, Så där finns det ju så, i alla fall den typen av internetbank jag har, så är det superenkelt att bara in och klicka i vilken region och öppna och stänga för olika delar.
Ja, det är jättebra. Det är superbra. Bra tips.
Jag tycker bankerna har blivit väldigt duktiga. Det är inte sällan som jag får meddelandet som säger så här: oj, oj, nu görs det uttag från ditt konto här i det här. Ja. Det har vi inte sett tidigare. Nej. Stämmer det? Så jag säger, ja, absolut, jag är där just nu. Liksom.
Ja.
Eller,
ja,
eller,
oj, nej, det har hänt mig att nej, det stämmer inte. Ja. Då tar de bort det direkt. Mm. Så att det är, de är väldigt duktiga så. Och kreditbolagen är också duktiga. Det är ganska skönt att betala med kreditkort, för det är inte mina pengar som används. Det är en kredit. Mm. Och det är ofta så att kreditbolaget fixar det där då. Mm. Men det, man har ju... Ett krav för att det där ska fixas är att man är uppmärksam själv, att man inte liksom är slarvig med sitt kort och att man ser det fort. Men det är svårt att komma ett halvår efteråt och säga nu det här drogs då, det var inte jag. Då blir det tufft. Så att, det är väldigt viktigt att man kollar ut kontoutdrag och sånt när man har rest.
Mm. Och också att man fortfarande är som den gamla sanningen att du använder just med kreditkort. Tänk på det också, att just att man faktiskt inte betalar om direkt, så se till att planera ekonomin, ja, innan man skaffar ett kreditkort och tycker det är skönt.
Absolut.
Så det är också det att man är utomlands, att det är så här, men det här tar vi, och sen så händer ju inte det på kontot förrän 45 dagar senare.
Nej. Och också om man använder kreditkort för att ta ut kontanter i en bankomat utomlands, då belastar ju det krediten. Då belastar det, alltså det är inte den här räntefria perioden. Nej. Utan det man tar ut kontant börjar man betala den här 20% räntan direkt på.
Jaha.
Ja, så därför är det ganska smart. Man kan ju sätta in pengar på sitt kreditkort.
Ja.
Och det är ganska smart att göra det innan, om det är så man ska använda. Jag använder alltid mitt vanliga bankkort för att ta ut pengar utomlands. Kreditkortet för att betala. Men...
Ser du?
Mm. Bra tips.
Bra.
För krediten kan du då inte använda det som är en kredit, att du får vänta då till. Utan har du tagit ut kontanter, rena pengar, då tickar det direkt.
Precis.
På dem, men däremot inte på inköp då. Så
nej, exakt.
Smart om man då kan ta sitt vanliga bankkort när du tar ut cash. Bra.
Vet du, en sån här konstig resegrej, det här kan vara ingen fråga, inget svar, men det är när jag ska hämta ut en hyrbil, så sitter de vid datorn där och skriver skitlänge. Har du tänkt på det?
Ja, hur fan lång tid kan det ta?
10 minuter. Så här. Jag har bokat bilen för 3 månader sedan. Jag vet vilken bil jag ska ha. De har fått kopia på mitt körkort. Det borde bara vara så här, som på ett hotellrum. Hej, jag skulle hämta min ny bil. Ja visst, här är nycklarna. Hej då. Men de gör något i 10 minuter.
Och
jag har alltid velat fråga, men varje gång jag frågar så säger de så här: jag jobbar så fort. Det är svårt att få det och inte låta som om jag är irriterad.
Det är svårt att ha en dialog där.
Jag är bara genuint nyfiken. Om någon som lyssnar på detta, om ni jobbar på en sån hyrbilsställe där när ni sitter och fyller i någonting i 10 minuter innan jag får bilen, snälla hör av er till oss och berätta, vad är det ni gör i 10 minuter som ni inte kunde gjort för 3 månader sedan när jag bokade bilen?
Tänk att jag har tänkt på samma sak. Ja. Man har stått där, och oftast har man ju åkt då kanske till ett varmare land. Ja. Det är varmt och sen har den där solen legat på den där kuren. Och så är det alltid sådana glaskurer liksom.
Ja.
Ja. Och det är bara svetten bara in och man bara väntar, och sen har man då, säkert man hade mindre barn som står och studsar och väntar, så kan vi bara komma iväg?
Jag har marginal, det är ingen panik. Jag är inte arg, jag är bara så nyfiken. Spelar de Fia med knuff och, alltså, vad är det som pågår?
Ja, jag har också ändrat det många gånger. Bra, tänk om vi kunde få knäcka. Du har ingen aning, Kristina.
Nej, jag har ingen aning, nej, det går väldigt fort för mig nämligen. Nej.
Du hyr ju inte bil.
Nej, exakt, så jag kommer
inte ihåg. Du kompenserar ju.
Bra.
Ja,
nog om detta.
Ja, men det var väl då vi hade om resor, va?
Ja, jag tycker ju att en av de absolut viktigaste grejerna är att se till att du har en hemförsäkring. För att, alltså, om du blir sjuk och måste åka ambulansflyg hem från något land, det kan kosta upp till 1 miljon.
Mm.
Och då får du inte åka hem med ambulansflyg, trots att du måste göra det, om du inte kan liksom casha upp det. Och det kan ju ingen göra.
Mm.
Så det är otroligt viktigt att man liksom har hemförsäkring. För allt egentligen, men framförallt för resor.
Bra.
En miljon med sig i bagaget eller hemförsäkring.
Exakt, det är bara att välja.
Snyggt.
Kristina, tack så mycket för idag.
Tack så mycket.
Tack för god match.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.